Vi har ju haft böneveckan den här veckan. Och vi har haft en gäst med oss, eller har en gäst med oss, Jonny Tjärnström. Och vi har haft en fantastisk vecka på många sätt. Och vi ska här i slutet av gudstjänsten också få en hälsning av Jonny. Och sen kommer vi att ge mycket tid också till förbön. Så därför så går jag rakt in i kvällens text. En av de gestalter i Bibeln som har utmanat mig många gånger, och jag vet att jag har predikat över honom tidigare, det är konung David. Men ikväll så vill jag dela en annan utmaning som David ger mig, och jag hoppas att du också ska bli utmanad ikväll. David, han ligger vaken på nätterna och han kan inte sova. Det är någonting som stör honom. Det här står inte i Bibeln. Men jag vet att han gör det. Han ligger och vrider och vänder på sig. Och han vrider och vänder på drömmar och visioner som han bär inom sig. Och jag hör David sucka. Nej, det är inte rätt. Det är inte rätt att Guds ark bor i ett tält. Medan jag bor i ett lyxhus som kungen i Tyrus har låtit bygga åt mig. Guds heliga ark så bor i ett tält och jag bor så här. Och David, han känner en smärta i sitt hjärta och börjar tänka på hur det är. David, han har själv varit med och hämtat arken från Kiriat Jearim. Där den hade funnits under en lång tid, ända sedan filisterna rövade bort den från Israels folk. Och där hade den varit och ingen hade frågat efter den. Davids företrädare på kungatronen, Saul, så hade inte liksom brytt sig om arken. Men när David besteg kungatronen så är en av de första åtgärderna på det här kungliga åtgärdsprogrammet så det är att hämta hem förbundsarken. David vet att den här förbundsarken, så den är kopplad till Guds härlighet, eller Guds härlighet i Israels mitt, så är kopplad till att arken finns i deras mitt. Och därför så är det viktigt för honom att hämta tillbaka arken, att arkens ställning återupprättas. Och jag tänker så här, tänk om vårt land skulle ha såna ledare. Vi har just fått en ny statsminister. Tänk om vi skulle ha ledare vars prioritet är att Guds härlighet skulle vila över folket, över den här nationen. Vem av oss skulle inte vilja bo i en sån nation? Ja. Och David, han hade varit med och hämtat den här arken. Det var den här dagen som har gått i historien, som den här dagen då David, han jublade, han dansade och han kanske uppförde sig lite olämpligt för att vara ledare för folket. Men det var en glädje och fröjd i hans hjärta, därför att han visste att nu är det någonting av Guds härlighet som återvänder till folket. Och så placeras arken i det här förbundstältet där den hade stått tidigare innan den liksom rövades bort. Och det är nu som den här längtan börjar ta form inom David. En längtan om att bereda Gud en bättre plats, en rymligare plats, en värdigare plats än ett tält. Du är värd någonting mera än ett tält. Och den här längtan så formar sig till en vision för David. Jag vill bygga ett hus åt Herren. I psalm 69 och vers 10 så uttrycker David så här. Det är David som har skrivit den här psalmen. Och han uttrycker så här. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Och nu ska du komma ihåg att det fanns inget tempel under Davids tid. Och ändå så säger han, brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Jag tror att det är den här visionen, den här längtan om Guds hus. Att få bygga ett Guds hus. Så det är liksom den som är så stark inom honom. Att få ge Gud en värdigare plats bland folket. Och den här Davids iver, den har utmanat mig. Det händer också att jag ligger vaken. Det hände senast i natt. Ja, det är en del av att vara i den här åldern. Hur många känner igen sig? 60-plussarna? Ja, det är ganska många händer som kommer upp här. Det hör till att ligga vaken ett antal timmar, ibland hela nätter. Men det här, vad ligger vi och tänker på? Ja. Ligger vi och tänker på Guds hus? Ligger vi och tänker på nöden för vår stad, nöden för vårt land? Eller vad är det bekymmer för morgondagen? Vad är det som får utrymme under våra vaknätter? Är det här Gud, du är värd en bättre plats i vår stad, i vårt land? Kanske i församlingen, i mitt hjärta. Finns det någon här som det här, har den här längtan att du vill vara en sån här Guds husbyggare? Att du har burit inom dig en längtan. Jag skulle vilja vara med och bereda Gud en större plats, mera utrymme åt Gud i vår nation. Var börjar det bygget? Var ska du söka den första lediga tomten? Vet du, tempelbygget, det börjar i ditt eget hjärta. Ska du bygga ett Guds hus i staden, i nationen, så börjar det i eget hjärta. Det är där den andliga förnyelsen börjar. Det är där väckelsen som vi ber om börjar. Apostlagärningarna 7:48, så läser jag så här. Den högste bor inte i hus som är byggda av människohand. Gud bor inte i första hand i kyrkobyggnader, inte i den här byggnaden i första hand. Inte i religiösa organisationer, system och så vidare. Han bor i hjärtan. Och det är ju så fascinerande. Universums skapare och Herre bor i hjärtan. Och om inte Guds härlighet finns i våra hjärtan, så finns den inte heller över kyrkolokaler. Så är det. Det är vi som är bärare av Guds härlighet. Och det finns de här människorna genom historien som har drivits av den här brinnande evan att på något sätt bereda Gud mera utrymme, mera platser. Och det är så berörande att höra de här vittnesbörden eller se de här människorna, se deras överlåtelse. Och vi kunde ta hur många exempel som helst. En sak som har berört mig väldigt djupt, en man som har berört mig väldigt djupt, var när vi flyttade, min man och jag, vi flyttade till Karis, från Helsingfors till Karis. Och vi skulle hyra Betelförsamlingens pastors bostad där. Och min man var dit för att titta på bostaden. Och då han kom hem så berättade han. Den här äldste brodern som skulle visa, som ju inte bodde där i bostaden, men han skulle visa den. Och de skulle träffas där. Och när Rainer kommer in, stiger in i den här lägenheten och undrar att var är Jakob? Jakob Hermans. Så det här hittar han honom i sovrummet på knä. Och det, jag var inte med själv, men bara det här att jag ser Jakob framför mig. Liggandes på knä och be. Kanske för församlingen, kanske för staden, kanske för den familj som skulle flytta in i den här lägenheten. Och det finns så många av de här äldre vännerna som har levt en stor del av sitt liv, sina liv på knä. För att bereda en landningsbana för den helige ande. Och det berör mig väldigt djupt. Vi har här i församlingen många sådana. Så vill jag se Gud ta mera plats i vårt eget land, i vår egen stad. Så då börjar det med mitt eget hjärta. Det börjar med ditt hjärta. Vi kan ha böneveckor här, men om inte Gud får göra någonting i ditt hjärta och i mitt hjärta, så får han inte den här landningsbanan som han önskar att få. Så därför är det så viktigt hur det där, vad vi gör av våra egna hjärtan. Och Gud, han längtar ju framförallt efter att få umgås med oss. Att bygga ett hus åt Herren, så det handlar inte i första hand om att nu ska du göra ännu mera saker i församlingen. Utan det handlar i första hand om det här, att Herren får umgås med dig och du får umgås med honom. Du får lära känna honom ännu mera. Och därför så tycker jag att det här ordet så utmanar mig idag. Jag tror att vi allesammans alltid kan bygga ut lite till. Vi kan utvidga platsen. Vi kan spänna ut tältduken lite till. Ännu mera liksom utrymme för Gud att få verka i våra liv. Att inte Gud bara blir liksom den där, någon sån här hobby eller lite sån här söndagsbusiness som har nu ett lite sån här, en liten del av våra liv. Vet du vad Gud gör när Davids iver liksom får ta tag i oss? Ska vi titta på vad som hände med det här tempelbygget i Jerusalem? Ni som har läst Bibeln, så ni vet ju att David sen aldrig byggde något tempel. Han fick vara med och förbereda det. Han samlade material. Han hade spilt så mycket blod i de här krigen så att han fick inte själv göra, utan det är hans son som får bygga själva templet. Men han är med och förbereder. Han är den som bär visionen i sitt hjärta. Han byggde templet i sitt hjärta. Sen bygger Salomo det liksom fysiska templet. Och de här visionsbärarna, de är så viktiga. Och många gånger så är det bedjarna som bär visionerna. Bedjarna som föder fram Guds byggen, Guds husbyggen i våra städer och i våra länder. Så ni som har den här förbönstjänsten, så ni ska veta att ni är så viktiga. Jag tror inte det finns något andens nedslag i historien där vi inte ser de här männen och kvinnorna som har gått före och varit sån här andliga vägröjare, väckelsens vägröjare genom sina böner. Och när det här tempelbygget var färdigt och Salomo ber invigningsbönen, så vad är det som händer? Jag läser i andra krönikeboken, är det kapitel 7. Verserna 1 framåt. Att eld kom ner från himlen och förtärde brännoffret. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och Guds närvaro, Guds härlighet som sänker sig över templet, är så starka så prästerna kan inte gå in i huset överhuvudtaget. Så Gud, han sanktionerar det här bygget som föddes i Davids hjärta. Han sanktionerade med att låta sin härlighet bara sänka sig ner över templet. Och det här gäller inte bara då, det gäller idag också. Paulus, han säger att det nya förbundets härlighet så är större än det gamla. Och vet du, Gud sanktionerar tempelbyggen ännu idag med sin närvaro. Att bygga ett hus i våra egna hjärtan. Det andra jag vill lyfta fram här är att bygga ett hus åt Herren i vår familj, i våra hem. Jag tror att Davids iver, den här brinnande ivern som han hade, att liksom skapa mera plats åt Gud, värdigare plats åt Gud, så den behöver liksom få drabba oss på många områden i livet. Och ett område som är väldigt under att tacka fienden, så det är våra familjer. Vilken plats har Gud i våra hem, i våra familjer? Kan vi ge honom mera plats? Kan vi spänna ut tältduken? Kan vi utvidga platsen, hans närvaro i våra familjer? Jag tror så här, att starka hem så betyder starka församlingar. Och starka församlingar så betyder en stark nation. Så det är viktigt att Gud får liksom komma in och få plats i våra familjer. Du som har en, du kanske är här som har en icke-troende familj. som du har nöd för. Jag skulle vilja säga så här. Satsa på, prioritera att själv umgås med Herren. Att själv komma nära Herren, ännu närmare Herren. Så kommer Gud att ta hand om resten. Det är inte alltid vi når våra närmaste med ord. Men det här, när du umgås med Herren så gör han det du inte kan göra. Och dina böner och ditt umgänge med Herren så blir liksom den här, ja, det blir den här landningsbanan där Gud kan sätta ner sin fot i din familj. Jag kommer ihåg när vår yngsta dotter Felicia, som kommer hem alldeles snart, kommer med i församlingen igen. Vi väntar hem henne vid månadsskifte. Men när hon var så där en 7 år ungefär, så minns jag att hon kom till mig en dag. Och så sa hon så här: mamma, ber du mycket? Och jag blev ju helt överrumplad av den där frågan. Liksom, för det här, jag är ju inte den där som hemma går, liksom när familjen är hemma, så är jag ju inte den där som går och ber högt i tungor eller liksom lovprisar och så vidare. När jag är ensam, så då hoppas jag att inga grannar finns nära till. Ja, då går jag och tänker själv, har jag alla fönster stängda nu? Så att inte grannan liksom hör mina böner. Men hon hade ju inte liksom sett och hört mina böner när hon var hemma. Och ändå så frågade, mamma, ber du mycket? Så svarade jag, ja, jag gör nog det. Så sa hon, jag har känt det. Att när du jobbar med någonting eller när du sitter, där, så hade det känts som att du skulle be. Och det dröjde inte så länge, så kom hon igen en dag. Så sa hon, mamma, jag vill bli frälst. Då stod jag vid köksspisen och kokade mat. Det var den absolut stressigaste tidpunkten på dagen. När jag visste att Rainer kommer hem och han är utsvulten och ska ha mat. Och barnen ska ha mat. Då kommer hon, 7-åringen. Mamma, jag vill bli frälst. Jag tänkte, men Gud, du är förunderlig. Här är ju inget väckelsemöte, det är så långt. Ja, men den där tiden på dygnet så har jag nerverna utanpå kroppen. Och ändå så rör sig den heliga ande i familjen. Så kan vi utvidga platsen för Gud, för Guds närvaro i våra familjer, i våra hem under det här kommande året. Lite till. För det tredje, att bygga ett hus åt Herren på våra arbetsplatser, i våra skolor, i vår vardag. Att bjuda in Gud i vardagen. Så ofta så delar vi in livet i kyrkan och vardag, söndag och vardag. Men att bygga hus åt Herren i vardagen, i arbetet, i skolan, att bjuda in den helige ande, att få vara liksom närvarande i det här vardagliga. Jag tycker Johnny har talat så jättefint under de här kvällarna och dagarna om det här, liksom att vandra med den helige ande mitt i vardagen och se vad som händer i det där enkla vardagslivet. Att genom böner, genom värderingar, genom kanske någon enkel omsorg om en medmänniska, genom att vara ett ljus i mörkret, få hämta någonting av himmelriket in i det sammanhanget. Kanske ska vi lite oftare be den här bönen. Att Gud, låt allt jag gör få vara genomdränkt av din ande och din närvaro. Väldigt starkt vittnesbörd om det här är ju den här, Fredrik brukar berätta om honom, J. Gunnar Olsson. Grundaren för den här internationella kristna handelskammaren. Han skriver en fascinerande bok, Rikets affärer, som jag tycker är liksom så här. Ja, när man vandrar med Gud i vardagen, i businessen, i liksom jobbet och så vidare. Läs den boken om du kommer över den. Och det sista som jag vill lyfta fram, det här med att bygga ett hus åt Herren i vår stad och vår nation. Vi har som motto för det här året här i församlingen: Gud, hjälp oss göra Vasa till en vackrare plats. Och vi har sagt att vi kan göra det på olika sätt, men framförallt genom att be för vår stad. Så det ska vi fortsätta med. När vi ber, så då skapar vi just den här landningsbanan för Gud att få stiga ner och att få röra vid sammanhang med sin mäktiga hand. Så du, genom dina böner, vi kan här i församlingen, vi har gjort det den här veckan och på bönesamlingar, men också du hemma i din enskildhet, så kan få vara med och vara en sån här vägröjare som bara skapar den här landningsbanan för Gud i vår egen stad och i vår nation. Ja, det är säkert några av er som har sett de här filmerna, Transformations-filmerna, som är väldigt såna starka och inspirerande vittnesbörd om vad Gud har gjort i samhällen, i nationer, när människor har troende har kommit samman för att be och bara liksom bana väg för Gud att få stiga ner. Mäktiga vittnesbörd. Så du ska inte se ner på din gåva att be, utan du ska tjäna Herren frimodigt i din förbönstjänst. Och vi kan som församling få vara med och bereda Gud platsen. Jag har en utmanande fråga här. Vem ska föra arken tillbaka till vårt land? Vem ska föra arken tillbaka till vårt land? Brinnande iver för Guds hus har förtärt mig, sa David. Han stod inte bara och tittade på att fienden hade farit iväg och stulit arken, utan han gjorde någonting. Det finns så mycket som fienden har stulit från vårt folk, från vår nation, från våra städer, från våra familjer, från våra barn. Vem ska hämta tillbaka det som fienden har stulit från våra familjer, från våra barn? Var är bedjarna som reser sig och tar auktoriteten som vi har fått genom Jesus Kristus? Hörrni, till sist, vad hände då med det här Davids husbygge, med den här visionen som han fick? Jo, han går till profeten Natan och så delar han den här längtan som har fötts där under de här vaknätterna. Och så säger profeten så här till honom: gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Herren är med dig. Och ändå så vet vi att David inte byggde något tempel. Tog Gud inte emot den gåva som David kom med, som han bar fram i sitt hjärta? Jo, visst tog Herren emot hans gåva, men på ett annat sätt än vad David hade tänkt. I en helt otrolig bemärkelse. Och jag måste säga att när jag såg det här, så var det liksom, det svindlade lite för tanken när jag såg det här. Det är så här att Gud själv, han väljer att stiga ner i Davids hus. Gud utväljer Davids hus och släkt att bli boning åt världens frälsare, åt Messias. Det kommer att dröja några hundra år, men det sker att Gud stiger ner och väljer just Davids hus. Och jag tänker, har det någonting att göra med Davids hunger, Davids längtan, Davids vision att få bereda liksom Gud utrymme? Att Gud såg ett hjärta som brann. Gud tar din gåva och han gör mer än du kan räkna med. Och dessutom så får då hans son Salomo den här välsignelsen att bygga det här fysiska templet där i Jerusalem. Och innan jag säger amen, så något av det här mest intressanta i den här berättelsen, det är svaret som profeten Natan ger till David då han berättar om sin vision. Så säger Gud så här till Natan, att du ska gå tillbaka och säga: nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Men hallå, Det var ju David som kom och uttryckte det här inför Gud. Jag vill bygga dig ett hus. Och så får profeten en hälsning. Gå tillbaka och säg att nu förkunnar jag att jag ska bygga ett hus åt dig. Undrar vad David tänkte. Vilken Gud. När David sträcker ut sin hand för att ge det lilla som han har. Och han säger att det här vill jag ge dig Gud. Så sträcker Gud ut sin stora hand och säger att det här vill jag ge dig. Så när vi säger jag välsignar dig Gud. Så säger Gud jag välsignar dig. Och när du säger Jesus jag vill bygga dig ett hus. Så jag vill bereda rum åt dig. Så svarar Jesus. Och jag vill bygga dig ett hus. Vad var det han sa till lärjungarna? Jag går bort för att bereda er rum. Jag går bort för att bygga hus. Jag går bort för att bereda plats åt er. Så medan du och jag här där vi finns, i våra familjer, i våra hem, på våra arbetsplatser, i våra skolor, i vår stad, i vår nation, bereder Gud en plats, så bereder Gud en plats åt oss där, i sin härlighet och sin närvaro. Ge det du har, ditt hjärta, ditt hem, ditt arbete, din framtid. Och kanske kan vi det här året ge, utvidga platsen lite mera, ge lite mera av våra hjärtan till Gud. Och det ska bli jättespännande att se var vi landar, vad som händer, hur Gud svarar på det vi ger honom. Vi ber.